Den här förmiddagen så ska vi fortsätta med de olika bibeltexterna om att bygga för framtiden. Och just det här är lite typiskt faktiskt, att man tänker ganska så mycket på det som har varit. Och så fastnar man i det. Och så blir det inte så mycket gjort. Att vara inspirerad för nuet är så viktigt. Och många gånger så behöver vi motivation inifrån för att göra det här. Jag roade mig själv lite att kolla vilka är det som är kallade att bygga upp Guds hus. Vilka tror ni är kallade? Alla? Det är faktiskt inte alla. Fast det var ju bra, det var ju bra svar. På ett sätt har Gud kallat alla. Men Gud kallar dem som tillhör honom att bygga. Så exempelvis när Nehemja skulle bygga färdigt muren, så var det bara de som fick vara med som tillhörde Guds folk. Det är lite speciellt, va? Och vi tänker på något sätt att vi hjälper Gud när vi är med och bygger upp hans hus. Vi förstår inte att det är nåd att vara med. Jag vet inte hur du skulle reagera om en kung hade kommit till dig och sa: vill du vara med och bygga upp mitt hus? Skulle du känna dig ärad då, eller hedrad? Jag vet inte hur ett företag skulle uppe. Sven, du får göra köket. Skulle du tycka liksom: hallå, jag tror att jag har tid med det? Så tänker man ju inte. Men när man glömmer bort det perspektivet, att det är Guds hus vi bygger, konungarnas konung, det är någonting stort, då tänker vi rätt. Så om vi säger så här då, vem var det som kom på idén med församlingen? Var det Petrus eller Paulus eller Pontius Pilatus eller Mose? Det var det. Var det en söndagsskolefråga? Du hade alltid rätt svar med Jesus. Ja. Jesus. Det är för Jesus, han säger i Matteus 16 att han ska bygga sin församling. Han äger församlingen. Och han äger den därför att han har köpt den med sitt eget blod. Så det var inget lättköpt. Och när vi då bygger hans hus, så är vi hans medarbetare. Så det här perspektivet vill jag att vi ska ha. Men så finns det också någonting som händer. Och om ni läser i Esra, ni kan följa med mig. Vi är i Esra bok idag, lite grann i början. Och så står det så här om kallelsen till att bygga. Då har Gud gett mandat till en kung, och han kommer faktiskt från Iran eller Persien, och Gud kallar den här persiske kungen Koresh och uppfyller och påverkar hans sinne så att han bara bestämmer sig: nu ska Herrens hus bygga. Så vi skulle säga en helt världslig konung som han inte tyckte hade med Gud att göra, men Gud väljer ut vem han vill och kallar till och med den här konungen för sin herde. Så mycket makt och Gud. Och du kanske tänker så här: vill jag ens vara med? Fråga dig istället: får jag vara med? Gode Gud, vilken fantastisk nåd. Får jag vara med och bygga upp ditt hus? Får jag vara med att tjäna dig? Som församlingspastor eller som administratör eller sekreterare på ett församlingskontor, så brukar den tyngsta uppgiften, och för en del den värsta uppgiften, vara att ringa runt och fråga medlemmarna om de vill hjälpa till. Visst är det tragiskt? De väldigt många säger, inte i vår församling och inte i Göteborg, men på väldigt många platser så säger man så här att: nej, jag hinner faktiskt inte nu. En del kan till och med bli lite stötta av att de får frågan. Ungefär: förstår inte du hur mycket jag har just nu? Jag tror att man får ändra på frågan, ändra på alltihopa och istället säga: Gud, får jag vara med? Om jag bara så får ett litet hörn, En liten enkel uppgift. Jag tror att den ödmjukheten hade inte skadat att få. Det tänket hade inte skadat att få. Men när jag blev frälst, jag trodde ju inte att man kunde bli frälst på det sättet att man blev helt befriad från skuld. Men det blev jag. Jag trodde inte att jag kunde få en framtid och ett hopp. Och eftersom jag hade levt så mycket i synd, så fanns det inte i min tanke att jag skulle få hjälpa till i en församling. Så när min farbror frågar mig om jag kan hjälpa till i söndagsskolan, så undrar jag hur ska jag kunna få det? Förstår man kan tänka väldigt olika. De flesta skulle tänka, hur ska jag ha tid med det? Eller jag orkar inte med barn, eller jag har andra saker att göra. Men jag tyckte liksom, vilken nåd det var. Förstår ni att man kan tänka annorlunda? Och då hamnar jag i en söndagsskoleklass med 10 styckna pojkar, tjejer. Var det också pojkar när man kommer ihåg? Var någon speciell anledning? Och det var 2 styckna vuxna män som försökte hålla ordning på dem här. Och jag hade ingen koll på 5-åringar. Är det någon som har koll på 5-åringar? Kommer ni ihåg att jag sa igår att jag uttrycker min kärlek genom att undervisa? Så när jag har de här 5-åringarna framför mig, då vill jag kunna undervisa dem. Jag såg det som en förmån och nåd. Det var bara att de här 5-åringarna hade inte samma tankar. De var tvingade dit av sina föräldrar 9:30 varje söndag. På den tiden då det inte man kunde spela in, utan det var Disney time och det var enda tiden det var. Vilket innebar att de missade det. Förlorad barndom, stor smärta för de här. Men när jag fick börja undervisa dem, så förstod jag att det här är en kallelse. Då förberedde jag mig. Så fick jag läsa Gamla testamentet, alla de här berättelserna. Då hade jag varit i församlingen några månader. Jag hade fått en uppgift och jag tyckte det var nåd från Gud. Förstår ni skillnaden? Sen så hade vi städschema i den kyrkan. Och jag visste inte, jag tror det tog flera år, att man faktiskt kunde säga, jag vill inte städa. Så smart var jag aldrig. För det alternativet fanns inte i mitt hem. I mitt vanliga hus. Jag kunde inte säga till min mamma, jag vill inte städa. Jag vet inte hur det är för er. Så vi tänker inte riktigt samma. Vi hjälps åt. Vi har olika uppgifter. Vi tillsammans smutsar vi ner, tillsammans städar vi, eller hur? Så det här med att tänka rätt när det gäller Herrens hus är så viktigt. Annars så odlas det fram en attityd utav arrogans och lathet. Och när vi läser exempelvis i Nehemja bok, så står det om en grupp människor som inte ville vara med och tjäna. De var från tekoaiterna. De förnäma. Alltså de som tyckte att de var lite för mer än andra. De vill inte böja sin hals. De vill inte tjäna. Det är ingen attityd som vi ska uppmuntra. Utan vi är kallade av Gud. Nehemja, han var ett sånt föredöme. Han var en av de som hade mest förtroende i hela riket. Så kungen utvalde honom. Du får testa maten innan jag äter. Du får testa drycken innan. För jag litar mest på dig utav alla. Så att inte jag blir förgiftad. För man dödade kungarna redan på den tiden. Och då var det ett ganska så enkelt sätt att förgifta maten eller vinet. Förstår ni vilket förtroende han hade? Vilket liv han hade? Vilka tillgångar han hade? Han hade tillgång, access till kungen varje dag. Då kallar Gud Nehemja att vara med och bygga upp muren. Nehemja tyckte förmodligen att det var tufft och svårt. Men han sa inte nej. Så när Gud kallar dig att vara med och bygga upp Herrens hus. Och om du så är en sån liten enkel uppgift. Eller svår uppgift. Säg inte nej bara för att det är en människa som frågar dig. Fråga först Gud. Inte om du ska göra det, utan hur du ska tjäna honom. Vad du ska prioritera. Vad du ska göra just nu. Och låt inte gåvor och talanger som du har bli en ursäkt till att du inte tjänar Gud på det enkla sättet som du får föreskrivet. För det handlar faktiskt om att förvalta sitt pund och den gåva man har fått. Okej? Okay? Så nu läser vi i Esra. Jag tror att det är från vers kapitel 1. Och så står det vers 5. Och så ska ni svara på en fråga sen. Sara, kan inte du säga att bibelstudiet har börjat där inne? Det, att du gärna får sätta sig här inne någon annanstans. Okej? Okay. Så står det så här. Huvudmännen för Juda och Benjamins familjer. Prästerna och leviterna. Och hör här nu. Alla de vilka sinne Gud hade påverkat gjorde sig beredda att ge sig iväg för att bygga upp Herrens hus i Jerusalem. Och så står det sen, och alla som bodde i deras närhet hjälpte dem med silverkärl, guld, gods och boskap med dyra gåvor, förutom alla frivilliga gåvor. Så människor som ännu inte kände Gud, de var med och blev kallade och fick uppdraget. Alla som tillhörde hans folk blev kallade in att bygga upp Herrens hus. Och människor som fanns runt omkring, de bidrog med sina gåvor. Och det har nästan alltid hänt i väckelsens historia. Att när Guds ande har liksom fått utrymme i församlingen och församlingsmedlemmar har börjat bygga, så har människor som ännu inte känner Gud börjat ge gåvor, ge medel och vara med och betjäna. Många gånger genom att hjälpa de fattiga, genom att skänka tusentals kronor. Eller man går förbi ett bygge, man går förbi en kyrka och så känner de bara, jag vill vara med och bygga. Så man med och hjälper till. Så att vara ett inspirerande exempel och bygga Herrens hus är en väldig väckelsesignal. Det tänker inte vi på. Jag tror att de här bibelorden som Jesus säger, som gör lite svårt med att exempelvis se hur de älskar varandra, att det skulle vara någonting som får andra att också följa Jesus. Om vi verkligen förstod det, så hade vi prioriterat det som är huvudtemat den här helgen. Att vi bygger för framtiden i kärlek. För om vi inte bygger i kärlek, så är det inte värt alla gåvorna, allt arbete, allt slit. Då har vi fel motiv. Så jag säger så här. Gör hellre något litet för någon i kärlek än en massa olika saker som du känner bara, det är ingen kärlek i det. Det är bara plikt. När du börjar göra det där lilla i kärlek, så kommer det att växa. Och du kommer att bli gladare och mer inspirerad. Så nu ställer jag frågan. Hur kallade Gud människor? Hur gjorde Gud? Han sände inte predikanter som manipulerade dem. Han sände inte människor som gav dem dåligt samvete, så orkade de med att tjäna Gud en dag eller två veckor. Hur gjorde Gud, Johannes? Ja, i det här sammanhanget, ja, och även idag. Maria. Ja, säg det igen. Han påverkar deras sinnen. Jag tycker det är så fantastiskt. Gud påverkar våra sinnen. När jag ser tillbaka, så är det det som jag måste säga, att vara ledd av Gud kanske inte är så enkelt många gånger. Men det har inte varit så många tilltal. Det har inte varit någon, och någon hörbar röst har varit någon gång, men det har oftast varit varningar. Men jag har blivit påverkad i sinnet, så att jag har fått lust att göra Guds vilja. Ibland kan jag ha fått någon fråga och jag har bara känt inom mig, hur ska jag komma undan det här? Jag vet inte om ni har varit med om det här. Man får ett sånt uppdrag. Hur ska jag komma undan det här? Och så kan det bara gå en natt, och så vaknar man med någon slags stilla övertalning från Gud som säger, jo, du ska göra det. och jag ska ge dig kraften. Och ibland när man har fått en sån här serie predikningar eller en bibelbok, och så får man den här bibelboken, ja, den ska predika över. Så bara känner jag mig så manad, jag påverkas i mitt sinne, den bibelboken ska du predika över. Och sen när jag väl sagt det till folk så känner jag bara, nej, varför sa jag det? Nu måste jag liksom sitta och läsa och studera och leva mig in i det. Så Gud övertalar oss. Sen så kan det kännas precis som att han överger oss. Känslan är den. Och när man läser i Bibeln om profeterna, de första kristna, så är det så först, wow, Gud har kallat mig. Då tänker man, åh nej, Gud har kallat mig. Så tjänsterna går upp och ner. Därför att Gud vill att vi ska bli beroende av honom. Först så lurar han oss in i ett uppdrag. Nej, men han kallar oss in i ett uppdrag. Och så tror vi, det kan vi, Gud är med oss. Och sen så undrar vi, gode Gud, hur ska jag överleva? Är det någon som känner igen det här? Någon gång? Ja. Så när Gud har övertalat dig, då ska du gå på det. Vad som än händer. Börja inte kompromissa och köpslå med Gud och säga att du ska få en lättare väg. Han kommer inte att ge sig. Han kommer inte heller att överge dig eller svika dig. Men du kommer att känna så förmodligen. Därför att det finns en ful fiende som säger hela tiden, Gud kan du inte lita på. Han har säkert svikit dig. Han finns då där någonstans. Men han har ingen omsorg om dig. Han är en lögnare och han ska vi stå emot. Men vi ska ta emot det som Guds ande säger till oss. Så alla de här började bygga. Men vet ni vad som hände med alla byggarna? Alla fick någonting gemensamt som de inte klarade av. Vad var det de inte klarade av? Varför slutade de bygga i 16 år? Fast Guds ande hade väckt dem, påverkat deras sinnen. Trots att kungen i Persien hade sagt till dem och befallt dem att bygga. Gett dem ekonomi för det. Yes! Säg det igen. Så modlösheten är så lurig. För vi ser inte riktigt att den är ifrån djävulen. Men läser vi i andra Timoteus kapitel 1, vers 6, vers 7. Så står det att det är just modlöshet som får Timoteus, som var församlingsföreståndare. Han hade en apostolisk tjänst. Han blev så modlös. Och så säger Paulus, Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Vad är den då ifrån? Ja, det är en ond makt. Den är så lurig. Utan vad Gud har gett oss är kraftens, kärlekens och självdisciplinens ande. Och kraftens ande i det här är väldigt bra att översätta med frimodighetens ande. Det är motsatsen till försagdhet. Så vad gör vi då när vi tappar modet? Man säger, om du är modlös, försök att vara tyst. Prata inte med andra människor, för modlöshet smittar. Håller du med om det? Du kan vara så fylld av Gud och du kan vara uppmuntrad efter ett läger eller en konferens eller ett möte med Gud. Och så träffar du någon som är modlös och så tappar du själv modet. Så gå inte in under det som Timoteus gjorde, utan förstå att det är en taktik från fienden. Och hur botar Gud modlöshet? Samma bibelord igen. Genom den helige ande. I Romarbrevet 12:2 som vi har läst, så står det att den helige ande förnyar vårt sinne. Så att vi förstår vad som är Guds vilja. Så att bli förnyad av Gud innebär att vi förstår och vill göra Guds vilja. Det står så här, vi ska läsa i Nehemja också. Efter Esra så kommer Nehemja. Så står det så här att Nehemja, han sökte Gud. Han träffade konungen. Och så går han iväg. Och så står det hur han blev ledd av Gud i vers 12. Ska ni hitta det? Hur blev han ledd av Gud? Nehemja kapitel 1, vers 12. Det låter inte så väldigt dramatiskt. Men jag tror att de flesta av oss kan känna igen det här. Ta det. Ja, förlåt. Kapitel 2 måste det vara, va? 2:12. Ja. Vem vill ta den? Hur ledde Gud?
Ja.
Det är liksom, det är så naturligt, eller hur? Det är återigen, Gud påverkar vårt sinne, vårt hjärta, och så lägger han någonting där på. Och det är ett sånt tilltal som gör att vi kan inte komma undan, för det bara ligger där hela tiden. Men om vi inte lyder det tilltalet, så missar vi det som Gud har tänkt med oss. Och tro inte att du liksom får någonting annat bara för att du liksom inte lyckas göra det. För Gud vet att du lyckas göra det som han lägger för ditt hjärta. Han känner dig och han vill ha ditt hjärtas lydnad. Så börja inte kompromissa. Det är så många som har kompromissat sig ur Guds vilja och också förvirrat andra. För när Gud säger någonting, så är det inte så att han plötsligt, oj, nu tänkte jag fel, förlåt mig, jag hade ju ingen aning om de här omständigheterna, vad som skulle hända och att du skulle känna så. Gud fungerar inte så. Gud är fullkomlig i sin kunskap och i sin vishet. Så det som Gud lägger på ditt hjärta, det ska du göra. Och sen då, så är det så här att Nehemja, han får med sig andra också att följa Gud. Det är inte alltid så att vi är synkroniserade i timing. Det kommer inte vara så att varenda gång någon har något budskap från Gud, att alla säger, ja, det har vi också hört, och så springer man. Ibland får man vänta in folk. Så var inte för snabb med att, vad säger, dissa eller prata bort eller komma med modlösa kommentarer när någon har en vision, när någon talar ut någonting vad som de har fått på sitt hjärta. För det kan faktiskt förstöra jättemycket. Var försiktig med att vara djävulens budbärare eller motståndare på det sättet. Men var med och be också du. Det är jätteviktigt i en familj, för att profetian kommer att uppfyllas. Här behövs det medarbetare. Och i vers 18, samma kapitel, så står det så här, att de gensvarade på kallelsen och så säger de, låt oss stå upp och bygga. Och vad säger de mer i nästa vers? Det var precis som att det var ett viljebeslut. Ja. Alltså, om vi inte fattar så mycket, så kan vi åtminstone fatta lite mod. Du kanske inte fattar så mycket av predikningarna, utav Guds vilja, utav planen, men hallå, fatta lite mod. Så det, du kan inte ge allt ansvar till Gud, utan du kan också fatta lite mod. Ta emot lite mod, ta emot styrka, men gör någonting själv. Gud, jag fattar mod. Gud, nu bara tar jag det. Jag går med dig nu. Det kommer att hända någonting. Det blir en attityd som skapar förändring. Här står att alla fattade mod och så ville de börja bygga. Halleluja. Han tyckte det är fantastiskt. Vet du hur långt de hann innan de tröttnade igen? Halvvägs. Det är också väldigt typiskt. Det är så svårt, jag vet inte. Maria, sprang du Göteborgsvarvet igen? Nej. Emanuel, han är inte här, va? Han sprang. Och han sprang ända fram. Och Alexandra! Ja, Lukas, ja. Och Magnus, ja, naturligtvis. Men han, det var så jobbigt bara för Magnus när han inte fick cykla. Men det gick bra. Jag vet, håller ni med? Men ni som tränar eller jobbar, för mig är det så här. Första delen, om jag bara ska städa på mitt rum, vad säger, så är första delen så jobbig. Men jag ska springa, så ska jag springa en mil. Första 5 kilometerna är riktigt jobbiga. Men när jag har kommit över halvvägs, då är det fantastiskt. Då ökar jag farten. Alla är inte sådana. En del är sådana som gärna springer första delen, sen så tröttnar de. Vi är ju olika. Men Nehemja var en sån här ledare som fick folk att starta, och så fick han dem att fortsätta. Och vet ni vad som hände sen? Förutom modlöshet, så är det något annat som får oss att stoppa. Jag ger er lite ledtrådar. Samma, eller kapitel 4 av vers 10. Något väldigt naturligt Så de flesta mammor skulle säga, ja, du behöver du inte längre, lille pöjk. Men det hemma var ju, hade inte. Vad är det som händer? Vers 10, kapitel 4. Ja, då kan du gå. Det behöver du inte längre. Det var inte bara en som sa jag orkar inte. Alla sa så här. Och de kom och gav rapporter med hemma. De orkade inte bära längre. Vet du vad problemet var? Det var för mycket småsten. Det var för mycket grus. Det blev för svårarbetat. Och det bara var de här stora stenarna. Då hade bygget gått så snabbt. Men allt detta småplocket, allt smågrus. Och så här, vi orkar inte bära längre för tyngden av sten och grus. Vi orkar ej mer på muren. De diktade nästan så här, vi orkar ej mer på muren bygga. Och så sjöng de sina psalmer. Vi orkar ej mer. Och så vidare. I moll. Och vem tog fördel av det här, tror ni? Fienden märkte av modlöshet, tog fördel och det stoppade hela bygget. Fienden märkte av att folket blev trötta. Och så använde man det. Och vad gör då den gode Nehemja? Han sätter dem i arbete, fast på olika sätt. Jag läser här. Då, vers 13. Då ställde jag upp folket bakom muren på de lägsta och mest öppna platserna. Jag ställde upp dem i släktordning, i svärd, spjut och bågar. Sedan jag hade besett allt steg upp och sa till det förnämsta, till föreståndarna och till det övriga folket. Var inte rädda för dem. Tänk på Herren, den stora och fruktansvärde. Och så kommer det. Och strid för era bröder och era söner och era döttrar, era hustrur och era hem. När våra fiender hörde att vi kände till deras plan och att Gud hade gjort den om intet, vände alla tillbaka till muren, var och en till sitt arbete. Fysisk trötthet går över. Andlig trötthet måste man stå emot med andliga vapen och kriga emot i Jesu namn. När Jesus är i Getsemane och lärjungarna blir trötta, så är det inte att de var så fysiskt trötta efter hårt arbete, det hoppas jag att ni förstår. Utan det var så andligt trötta. Det blev så en andlig kamp. Och Jesus säger, be med mig en timma. En timma orkade de inte ens. De bara somnade. Och du är inte liksom Jesus snäll och säger, jag förstår att ni gjorde ert bästa. Han lär dem att kriga andligt. Det finns en sömn och en trötthet som ni kan övervinna. Genom bön i Jesu namn, genom att hämta kraft ifrån den helige ande, genom att hämta kraft ifrån Guds ordet, eller genom att prioritera om era liv. För den fysiska tröttheten, den kan ni sova er i kapp. Och sova på nätterna och vara vaken på dagarna, det kan bara vara ett tips till de flesta utav oss här. Det brukar fungera. Eller hur? Så jag tycker att det här är väldigt starkt. Och sen att Nehemja inte säger, nu ska vi strida för att muren ska bli uppbyggd. Säger han inte. Vad är det han säger? Nu ska vi strida för familjerna, för sönerna, för döttrarna, för framtiden. Halleluja. För det gäller våra barn, det gäller nästa generation, det gäller Guds folk. Det gäller inte en fysisk kyrkobyggnad eller en mur eller ett tempel. Det gäller det som har med Guds hus att göra. Människor av kött och blod som är bärare av Guds ande, som är bärare av en kallelse att gå ut med evangeliet, att göra lärjungar, att betjäna människor i kärlek. Det får vi inte sluta med. Tycker ni att det här är svårt? Är det någon som känner igen sig i det här? Varenda predikant och ledare som jag känner upplever att det här kanske är den största frustrationen. Att när man som mest behöver hjälp, som mest behöver människor som står och ber och är med en timma, då sviktar modet eller kraften. När man som mest behöver. Och de som inte orkade förstod inte att det var en andlig kamp som man kunde övervinna. Och kanske det bästa exemplet på det här, som är ett tvärtom exempel och positivt exempel, det är när Mose inte orkar be längre och lyfta sina händer. Och Josua som krigar i dalen bara märker att det här går inte längre. Det är nederlag. Det är olika tider i en församling bland Guds folk. Och så blir det nederlag. De flesta går in i modlöshet och kritik när det är nederlag. Aron och Hur gjorde inte det. De hade smärsläge att göra sig av med Mose där och ta över och så vidare. Men de bara sätter ner här Mose. Och så får han sitta och så tar de varsin hand. Och så är de med honom. De pensionerar honom inte liksom, eller dissar honom. Han fick sitta där och vara med. Och så är de där och så vinner Josua seger idag. Visst är det fantastiskt? Det här handlar om att förstå sin gåva. Man behöver inte alltid vara i centrum. Någon gång bara är man där och lyfter någons hand och bär någon och styrker någon. Och så får Josua kanske all kredit som predikar där och är liksom den här som leder armén. Eller Mose som har sina lyfta händer. Men Aron och Hur är ju lika mycket hjältar. Håller ni med mig? Så jag tror många gånger att Gud kallar oss att göra de här sidoinsatserna som ingen tänker på. Att man stöttar upp någon annan och hjälper någon annan. Det finns en legend om en kvinna som heter Exodia. Känner ni till det? Tänkte du på något? Kom Maria, du har något bra, det ser jag på det. Ja. Maria, kom. Var frimodig. Ja. Jag ser på dig att det är någonting som du har det.
Nej, jag bara tänkte på de här två bibelorden som du har sagt att där det står det att Judas säger att bärarnas krafter sviker för tyngden av sten och grus. Vi orkar ej mer på muren bygga. På ett sätt kan man ju tänka att det här var väldigt stort nederlag att säga, men samtidigt så när de säger detta, det är då den nya strategin kommer. Så jag tänker det också att säga att jag orkar inte mer. Ifall man tillhör kung Jesus och vet att kraften finns hos honom, så är det just den ärligheten som gör att man kan vända sig till honom. Så att jag bara tänker att man inte måste vara rädd för att säga att jag orkar inte mer. För det är ändå liksom leva 2016, så blir vi trötta. Och att ja, då kanske vi måste byta strategi. Och det var ju faktiskt det som gjorde att de kunde fullfölja. Att hälften av dem, det stod hälften av mina tjänare blev upptagna med arbetet, medan andra hälften stod beväpnade med spjut, sköldar och bågar och pansar. Helt plötsligt så var de inte alla, utan hälften fick börja be. Så att jag tänker att vi måste bära varandra när vi inte orkar mer. Och då är det faktiskt jätteviktigt att man säger ja, hallå, nu orkar inte jag mer. Och att vi inte bara säger utan vi säger okej, men då ber jag. Och sen så jobbar. Men att det inte är så att alla ska sluta, men att man har en ny strategi. Och så fullföljer de. Ja, det var bara liksom en reflektion. Tack för att jag fick se den.
Den var väldigt viktig. För det är ärligheten och uppriktigheten också när man bygger familj. Och då, jag tror också det, om man förstår andras motiv, att man vill ha hjälp, man vill inte klaga, man vill ha hjälp, man vill ha kraft, då blir det på ett helt annat sätt. Yes, nu är det ju så att Gud stred för dem och hela det här fullbordades, muren och alltihop. Och allt fullbordades in profetian 70 år efteråt, att de hade blivit utspridda bland folken, templet hade nedrivits, så var allting upprättat igen. Så Gud fullbordar sitt ord. Om inte vi vill vara med, så är det liksom inte så att Guds plan inte för. Han väljer någon annan. Men jag vill vara med. Jag vill vara en del. Och jag ser det som en nåd att vara en del. Kanske inte alltid få vara i centrum. Kanske inte alltid få människors bekräftelse. Men jag får Guds bekräftelse. Att lägga sig på kudden och uppleva att Gud är nöjd med oss, det är faktiskt någonting som vi ska ta till oss och förstå. Så ska det vara. Så krävande är inte Gud. Vi lyder honom, vi följer honom, vi tar emot hans förlåtelse, vi lever i lydnad. Och när vi lägger oss så har vi frid. När vi vaknar har vi ny kraft. Jag är ju oftast hur slut som helst när jag lägger upp i kudden. Alltså jag liksom har tänkt ibland att jag ska försöka förbereda mig för morgondagen. Det går inte. Men på morgonen så går det. Halleluja. Tack, tänk att du kunde få ny kraft idag. Det är fantastiskt. Gud förnya några system eller någonting. Men man måste också önna sig den vilan. Och dessutom, som jag tror att Gud har gett oss en vilodag, att vi tar vara på det och hämtar in kraft ifrån Herren. Och att det är en dag som vi ger till Gud. Inte det bara vila våra kroppar och göra massa korkat och dömt och slösa bort dagen. Utan vi fyller på våran själ, fyller på våran ande och har den dagen då vi inte gör massa produktivt, utan vi fyller på. Jag ska visa lite, för att jag startade ju här och det finns en fortsättning på det. Och jag tror att en del har sett den här förut eller gått på medlemskurs, i alla fall ni som varit med länge. Men vi har en liten påminnelse här. Aha, nu var det två olika. Den första, vi tar den första där. Och så ska man fortsätta på den PowerPoint-filen. Det gick inte det. Det finns en fortsättning på den. Okej. Okay. Det är inte bara bilden i en hel serie, men jag fixar det sen. Vi löser det sen. Det ska vara en hel fil och så är det, om du förstår vad jag menar. Ja, man kan klicka fram bild för bild. Det ska vara som en PowerPoint-presentation. Men den kanske har fallit bort. Men vi ska inte, jag tycker inte vi tar tid med det. Utan jag tycker att vi ska strax ta lite fika. Så ska vi få samtala i grupperna. Visst är ni pigga på det? Och då ska jag presentera lite frågor. Som jag får be dig, Jimmy. Bakom dig har du en bunt papper. Om jag får den bunten är du snäll. Det här ska vi samtala om i de olika grupperna. Vi kommer att dela in oss och vi kommer att sitta på lite olika platser. Jag säger det här bara för att vi kan lätt bli lite odisciplin i grupperna. Och så fastnar man på de första punkterna. Men det första ni gör är att ni ber tillsammans. Och då några stycken leder i bön kort och gott. Sen så ska ni presentera er själva i gruppen. Och säg då, nu tar den persiska gruppen, så löser vi det språkmässigt också. Och de som vill berätta nu något som de vill tacka Gud för eller som varit uppmuntrande den sista tiden, så får man en god ton. Sedan så ska ni dela tro och hopp inför församlingens framtid. Och här ska så många som möjligt få säga någonting som är möjligt för Gud att göra. Det blir spännande att se vad vi tror att Gud kan göra. Och sen punkt 5 då, som blir lite jobbigare då. Tala nu om vad just du kan bidra med för att allt detta goda vilja, detta goda ska kunna ske. Och sen så ska ni be för varandra. Och då är det så här att när ni nu tar fikat, så kan ni ta med er grupp fika och så ha en härlig stund tillsammans. Och då sen kommer det bli en del fritid innan lunch idag istället. Det är väl bra, va? Så tar vi vara på det här fantastiska vädret också.